Är du exalterad?
Det vet jag inte om jag är riktigt, men det är så sent, Daniel.
Du är lite trött.
Jag är lite trött. Klockan är
jag vet inte varför det har blivit så här, Jonathan, att vi alltid ringer sent svensk tid. Vi skulle ju tekniskt sett kunna ringa sent amerikansk tid någon gång.
Vilket betyder tidigt.
Tidig morgon för
dig. Tidig morgon för mig.
Nu är klockan 11 hos dig, va?
Fast jag tycker för min del är det ju enklare att ringa så här när barnen sover.
Ja, men du tänker inte på mig nu då?
Nej, det gör jag inte. Men du har ju inte dina barn där.
Nej, jag sitter ju här nu på mitt kontor.
Du har ju normal... Det här är ju lunchtid för dig.
Ja, precis.
Jag är lagom exalterad. Så om jag somnar under den här podcastingen igen så blir det inte så bra, kanske.
Kör vi nu, eller?
Nej, det hoppas jag. Nej, det kan vi inte göra.
Har du börjat spela in?
Jag har börjat spela in, men det är ju jättesikt start.
Men det gör ingenting. Välkomna till Elvlyck och Kvist podcast nummer 12-13, där någonstans.
Och du som lyssnar måste vara mer exalterad än vad jag är.
Ja, jag får väl på något sätt bringa in lite energi i det här samtalet idag då.
Du får vara påläggskalv.
Som bara jag sitter här på. Med läsk i min hand. Med koffeinläsk är det. Hör du?
Ja, en jättestor American size på något sätt.
Ja, så jag menar, jag har inget att skylla på. Jag har massa energi.
Ja, och solen skiner och allt det där, ser jag.
Fåglarna kvittrar och...
Livet är gott för Daniel. Det känns ju väldigt viktigt att vi poängterar det, att livet är gott för dig. För nu har vi haft ett annat avsnitt där du har beklagat dig över Highway 1 och det var Disneyland och det har varit allt det här som vi normala människor drömmer om.
Gnällspiken Daniel.
Exakt.
Nej, så det ska vi inte göra. Nej, jag har det väldigt bra. Det är väl kanske därför jag försöker gnälla, för att folk tror att jag har det lite för bra ibland.
Du ville vara lite martyr och visa någon slags mer balanserad, att du på något sätt är att du offrar dig för världsmission.
Ja, så är det. Men är inte Kalifornien ändå i alla fall topp 5 på ställen där en svensk tänker att där måste vara en dröm att bo?
Jo, det tror
Visst
jag.
Är det så?
Jo, det tror jag, absolut.
Vilka andra saker platsar på den listan då?
Australien är väl en sån, Sydney, är det inte det?
Ja, kanske. Jag har nog aldrig tänkt tanken att flytta till Australien. Alltså,
nej, att det skulle locka. Men det känns som att det är många svenskar i Australien på något sätt.
Ja, så är det nog.
Vad finns det mer? Platser.
Ja, men det skulle vara sån här karibisk ö, sån här Karibien.
För många svenskar runt om i landet så är Stockholm en sån plats. Vi har inflyttning, extremt stor inflyttning i Stockholm.
Ja, jo, men det är sant. Och det ska man ju inte skoja om heller. Alltså, för en amerikan är det ju coolare än att bo i Kalifornien. Det är att flytta till Stockholm och bo i Stockholm, kanske.
Ja.
Jag tänkte på det också, för om man pratar lite om Karibien och sånt här, det är ju typ när kungen, inte kungen, men när prinsessorna gifter sig, vart åker de då? Då åker de till Karibien på smekmånad. Alltså, det är det lyxigaste en svensk kan göra.
Mm.
För att det är så fruktansvärt exotiskt och otroligt dyrt. För att det inkluderar ju en flygresa till USA och sen flyga ner till Karibien och sen bo där och så här. Men här är det ju, alltså det är ju deras medelhavssemester liksom. Och när jag då berättade att jag var i Egypten på smekmånad, då är det ju det är så sjukt exotiskt för amerikaner så att det finns inte.
De ser pyramiderna framför sig. Ja, det gör ju jag också, om man pratar ju.
Ja, eller inte just nu kanske. Nu ser man ju terror och skräck och våld och sånt
där. Ja, men det måste man nästan ta upp. Nu är det lite obekräftade siffror, men har du hört det som har hänt i Syrien?
Ja,
i Damaskus?
Jag läste om det.
Ja, svenska medier menar att det kan vara upp till 1300 döda i Damaskus nu. En sån här kemisk attentat från... Ja, det är lite obekräftat så vi vet inte. Men det är ju många döda, så det är ju akut situation där nere.
Det är ju... det är så svårt att relatera till egentligen. Alltså det går inte att föreställa. De har haft krig nu i, vad är det, inne på tredje året?
Ja, det måste nog vara, va? Ja.
Och det, man blir så van vid det. Det är som bilbomber i Bagdad, liksom. Det smäller någon varje vecka, något bröllop eller...
Ja, och det är stora ja. Skador. Och...
Man blir lite så här hemmablind. Alltså, ser man någonting för ofta så ser man inte till slut. Mm. Det blir periferiseende på något sätt. Så man får ju bara, man får inte glömma bort att det är, alltså det är så allvarligt. Nej. Vi har ju mycket... Mycket invandrare i Stockholm från Mellanöstern. Så det påminner ju en del om det hela tiden. Alltså vi har ju vänner i församlingen som faktiskt fick fly från Irak. Och känner pastor Södertälje som hans föräldrar flydde från Syrien förra gången. Det var krig liksom 30 år sedan. Och religiös förföljelse då. Men alltså det, då blir det ju närmare på något sätt. Mm. Det är deras kusiner nu som kan ha dött idag liksom.
Och det svåra är ju då när man läser nyheter så kantas det, eller det varvas sådana här extrema stora händelser och fruktansvärda händelser med kanske alltså, så här, lite glättiga, lite, alltså det är märkligt att det kan vara på samma första sida som ja, nu är alltså på Skansen slut här för säsongen, men det skulle inte förvåna mig om det dök upp en sån nyhet som ligger liksom ja. Nästan och toppar före sånt här.
Ja, men du, vi gör, bara för att vi tar reda på det nu, jag går in på aftonbladet.se här nu då. Då borde ju giftkatastrofen här, det hände ju nyss, det hände ju nu liksom.
Ja, det hände i morse.
Det hände nu i min värld.
Nu i din värld,
i morse. På den marsen i min värld. Vet du vad första huvudrubriken är på deras hemsida?
Nej.
Kontotricket. Mailare låtsas vara telehjärte.
Ja. Det gör lite ont att det är en sån typ av nyhetsvärderingar.
Ja. Den kommer kanske på sjätte plats här. Mm. Jag vet inte om min syster lever. 1300 uppges var döda efter giftgasattacken.
Mm. Och visst kan det ju vara så att det för det är en annan del av världen. Även om det är ganska nära del för oss i Sverige så... Men då kan man ändå göra det på ett närmare håll om man nu vill, om det är viktigt då. Att man kanske kan intervjua människor som har syriska kopplingar. Och, ja.
Ja. Ja.
Det är svårt. Och när det är så ja. Stora grejer så... Och för min del är det ju väldigt påtagligt för att jag har ju suttit... Jag sitter ju hela dagarna och arbetar mot vår flytt ner till Mellanöstern här. Till grannlandet Libanon.
Så att, ja, Libanon är ju det landet som har tagit emot flest flyktingar. Jag läste här också häromdagen.
Mm, vad hörde du för siffror då? Kommer du ihåg det?
Det minns jag inte. Nej. Jag vågar inte hitta på.
Men det är extrema. Alltså, det är ju...
Vi snackar hundratusentals.
Ja, jag hörde om någon att det var någon miljon också. Så att,
ja, det är svårt. Mycket, mycket, mycket möjligt. Jag vågar inte säga.
Nej, jag har ingenting framför mig. Men det är
och jag läste i alla fall att Sverige skulle ta emot, hade lovat att ta emot 400. Och då, just i det perspektivet kändes det lite
400
lamt.
Stycken.
400 stycken, inte 400 000 utan 400 stycken. Danmark skulle ta emot 50 och Norge skulle ta emot 50 tror jag också.
Och jag förstår att det är ju alltid en komplicerad det här med politik och så, men det är ju akut.
Precis, det är så jag känner mig.
Tänk hur många sommarstugor det finns som står öde.
Ja.
Allting är ju bättre än...
Det finns ju rum och det finns ju pengar faktiskt att ta emot. Men det jag läste då, för att vi fick ju kritik och hela Europa fick ju kritik att vi inte tog emot fler. Men då är policyn då att när man tar inte emot någon som riskerar att ansöka om asyl. Och för mig, det var lite bakvänt då, men det är klart att de vill ansöka om asyl och de flyr från ett krig. Men jag förstod inte riktigt resonemanget, utan då vill man bara ta emot dem som var tillfälligt då. De som kunde garantera att de bara skulle vara tillfälligt, de kan vi ta emot, men inte de som... riskerar i den här situationstecken då att ansöka om asyl. Så det var märkligt.
Ja.
Men du, vi har ju lovat ett temanummer idag.
Ja, men det har vi gjort.
Så innan vi snör in oss för mycket på allt annat runt omkring så kanske vi ska cut to the bone.
Precis. Vad ska vi ha för tema, Daniel?
Skära till benet.
Låter inte lika bra på svenska.
Jaha, har du någon bra idé? Nej, vi ska inte skoja med. Vi bestämde förra veckan, jag och Jonathan, att vi ville prata om himlen. Utifrån självklart våra kristna perspektiv på det då. Vad himmelen är och vad den innebär. Och bakgrunden till det är väl ingen komplicerad story egentligen. Utan det var jag och Stefanie som satt förra veckan, tror jag. Och Stefanie för in, min fru då, för in det samtalet. Och vi började prata om himmelen och vad det innebär. Och liksom, vad ska vi göra egentligen? Och det finns så mycket tankar och så mycket funderingar och så mycket idéer hos kristna. Men många kanske bara är myter eller idéer eller fantasier. Så vad är egentligen himmelen? Och
vad ska vi göra där?
Vad ska vi göra där? Och det är ju värt att prata om eftersom det är en sån central del av det vi tror på.
Ja, det är ju vad det handlar om.
Ja.
Att vi en dag ska dit.
Ja, precis. Så de som, om vi har lyssnare nu som inte är bekanta med begreppet eller som inte är kristna, som kanske aldrig riktigt har studerat det. Och säkert väldigt många som är kristna som kanske aldrig har funderat över det. Så är ju då himmelen samlingsnamnet för det som händer efter döden egentligen. Så kan man väl sammanfatta det. Det är så kristna pratar om himmelen.
Ja, men det är så,
nu dog han, nu kommer han till himmelen liksom.
Men är det så då?
Nej, det är just det som är frågan. Vad tänker du, Jonathan?
Ja, men man behöver nog definiera vad man menar. Och det är ju som du säger, när någon går bort eller så säger man den är i himlen. Men Bibeln talar ju om, i alla fall Paulus talar ju om att han besöker ju himlen vid något tillfälle, den tredje himlen vid ett tillfälle. Så att det är ju...
Ja. Så att, finns det tre?
Ja, precis. Finns det tre? Och vad menar man med det? Så att det finns ju... Jag vet inte riktigt var man ska börja. Ska vi börja med...
Vi kan väl börja där Stefanie började egentligen. Mm. Det är en ganska bra utgångspunkt. Hon frågade mig så här, älskling... Eller nu behöver vi inte bli för privat det här. Daniel.
Sånt, älskling.
Vad ska vi egentligen göra? Alltså hon frågade inte som att jag satt på svaret. Utan vi satt en vanlig kväll och bara pratade om allt mellan himmel och jord.
Och äntligen så satte du själv i den sitsen. Och du pikade mig. Trackade mig så mycket för mina sådana. Ja, men visst.
Ja, det här var ganska bra. Nej, men vad ska vi egentligen göra? Alltså, om jag frågar dig då. Om vi börjar med de här bilderna som vi har i huvudet.
Ja.
Innan vi går in på vad som faktiskt är sant.
Det mest omtalade och vilket som... under många, många år har skrämt mig är ju det här att vi ska stå och lovsjunga Gud i all evighet.
Är det skrämmande?
Nej, det låter ju jättenegativt. Jag menar ju det här att just, för himlen är ju en evig plats.
Ja.
Den är ju, det är ju det som kommer hända, vilket på något sätt blir det här tillståndet som vi kommer vara i. Och så talar man om att man ska lovsjunga Gud för och visst kommer det vara så att man kommer vara jättefascinerad av Gud, men att lovsjunga Gud i all evighet, jag känner personligen att efter tre lovsånger på en gudstjänst så då är jag trött på att sjunga. Jag älskar lovsjunga Gud, det är inte så. Men alltså stämbanden blir trötta. Jag sjunger inte av naturen rent, så att jag måste hela tiden tänka efter hur jag ska sjunga. Ibland kan jag tycka det är jättejobbigt att hitta tonen.
Ja.
Och då känna att jag på något sätt ska stå på scen. Ja, det kanske jag inte får göra i himlen, men ändå vara delaktig i det här. År ut och år in i tusentals år, i en evighet. Alltså en evighet är ju väldigt lång.
Ja.
Därför var det skrämmande.
Ja, vad kommer det ifrån då? Det finns så mycket spår här som jag vill ta med dig. Alltså, vi skulle kunna gå in på lovsångsspåret och vad är det som får dig att bli trött efter tre sånger och sånt där. Men vi kan ju bara släppa det nu då.
Ja.
Och så kan vi... jag bara ser dig framför mig liksom, stackars lovsångsledaren tappar Jonathan Kvists fokus där efter tredje sången. Då står Jesper och tittar, nej förlåt jag ska inte skoja om det, men jag är ju principiellt med det där, precis. Det är klart att jag har slagit mig också. Att visst, lovsång är fantastiskt och ibland, Jonathan, har ju, vet ju du och jag båda två om att man kan komma in i den där gudsnärvaron där man liksom det tappar lite tid och rum.
Absolut, absolut, så är det ju. Och lovsång är ju enormt viktigt. Nu
ja.
Drog jag ut växlarna lite
ja.
På
jag vill bara förtydliga det för att alla fattar nog inte att du drog
Nej,
ut
jag försökte vara lite, jag försökte vara lite ironisk här.
Ja.
Men risken framförallt kanske har varit precis när jag blev kristen och kanske inte hade hittat till de här bästa lovsångsmiljöerna, man ska säga, och att man det kanske inte var de mest fartiga låtarna och kanske till och med varit på gudstjänster där det varit orgel och sånt, och det finns ju människor som tycker om och sånt också, men för min del så och att dra det en parallell med vad som ska hända i himlen, då blev det ju inte så jätteattraktivt där, att komma till himlen.
Nej. Precis, och ibland har man ju sjungit lovsång där Gud inte ens är inblandad liksom. Och då blir det bara programpunkt så vilken som helst. Men om vi går tillbaka då till kärnfrågan i det. Var kommer det ifrån? För jag har också liksom hört det, eller man har sett en uppfattning att man står i en Lucia-särk och sjunger lovsånger i all evighet. Man ser som ett stort rum framför sig på något sätt.
Du kommer ju aldrig klä i långklänning.
Nej, men vad vet vi egentligen om himmelen då? Hur vet vi att det kommer bli så? Eller vet vi att det inte kommer bli så? Eller vet vi ingenting?
Men framförallt så vet vi ju att Gud är ju stor. Han är ju värd att beundras. Han är ju värd att lovsjungas. Så är det ju. Absolut så finns det ju lovsång i himlen. Absolut så finns det ju änglar som lovsjunger. Men var det något du tänkte på?
Nej, alltså jo, men jag tänker på för det finns ju de som kanske fortfarande skulle påstå att det kommer bli så, att det är det vi kommer göra i himmelen. Och så, för man kan ju hitta bibelord som faktiskt talar om det. Man talar om den här oräkneliga skaran som Johannes ser i Uppenbarelseboken, från alla folk, stammar och språk, som står i vita kläder, det står ju faktiskt då, och lovsjunger Gud och prisar honom och lammet som har blivit slaktat. Och sen står det om de här fyra väsendena som står dag och natt och säger helig, helig, helig. Så det finns ju det bilden och perspektivet av det. Om man ska gå in och tolka Uppenbarelseboken så råbokstavligt då. Jag vill inte göra det till en teologisk podcast, för även om jag skulle tycka det var kul så tror jag inte alla lyssnare tycker det är jättekul. Men om det är det enda bibelordet vi har på att vi skulle stå och sjunga lovsång i all evig tid, så tycker jag inte det riktigt håller. Eftersom Uppenbarelseboken är framförallt en bilderbok, alltså en bildspråksbok. Där man inte ska gå in och tolka allting bokstavligt då. Då får vi problem med väldigt, väldigt mycket. Om vi ska välja att tolka Uppenbarelseboken bokstavligt så i alla detaljer så får vi det lite jobbigt med en del saker. Så det är därför jag är lite frågande att man ska göra det just där.
Hur kommer man vara? Hur kommer man agera i himlen då?
Ja, men vi kan väl börja i den änden som vi faktiskt vet då. Vi dör. Och då talar Paulus om att vi ska uppstå en dag igen och få en ny kropp. Så mycket vet vi. Alltså det är fakta här nu då. Vi får en förhärligad kropp. Vad det innebär vet vi ju inte.
Nej.
Med
Och
andra ord
då
så
är det
kommer...
en fysisk kropp han
Ja,
menar.
visst.
Ja. För det kan man ju se också, för att när Jesus dör och uppstår så är det ju en fysisk kropp som lärjungarna möter. Emmausvandrarna möter en fysisk Jesus.
Ja, han äter med
han dem. Äter precis. Och Thomas, han får ju till och med stoppa fingrarna. Han får möjligheten att stoppa fingrarna i Jesus sår. Och, ja. Så att det är ju något fysiskt, det är ju en konkret kropp. Så att det betyder ju att det inte kanske är den där som man också kanske får för sig att himlen och den himmelska kroppen är någonting som blir lite svävande, målaktigt och som man inte kan...
Precis, som en, mer som en ande eller som en änglaväsen eller någonting.
Mm.
Det finns det ju inga som helst belägg för. Och det finns ju en alltså grundläggande tanke som jag försöker komma tillbaka till när jag tänker på himmelen och funderar på vad det är. Det är ju att Gud, han är ju oföränderlig, han är ju evig och han håller inte på att ändra åsikt och ändra oss liksom tekniker eller saker som han gör. Och då får man ju titta på vad gjorde han? Jo, han skapade jorden och hela universum och så skapar han då människan som krona på juvelen liksom, på piken på allting. Och så gav han allting till människan och det var gott, allting var gott, allting var perfekt. Så på något sätt då, när man tittar på skapelsen, så kan man, alltså vill jag i alla fall mena att man kan se himmelen ganska tydligt där också. Adam och Eva stod inte och lovsjung Gud dygnet runt. Och
då hade de ändå nära, jättenära gemenskap med honom.
Ja, de levde i en jättenära relation med honom och var med honom hela tiden och varje dag vandrade med honom och samtalade med honom och jobbade tillsammans med honom. Så det tycker jag nog är en bättre bild. Varför skulle Gud göra så? Varför skulle det vara perfekt för människan då? Och sen bestämma sig för, nej förresten, jag ska nog göra om dem till andevarelser när de väl kommer till himmelen. Nej, vi fick ju faktiskt en kropp och det var ju meningen att vi skulle ha en kropp. Och Bibeln talar om att vi ska få en ny kropp. Och bo fysiskt på en plats där vi ska få vara med Gud. Men för mig, min enkla teologi då, det är att det reflekterar ju, Guds vilja reflekteras ju genom hela Bibeln. Vad är hans perfekta vilja? Jo, men det ser du hela vägen. Då var de inte sjuka och de levde i nära relation med honom. De var utan synd och allt det där. Och så, det tror jag är en mer rättvis bild av himmelen.
Men om jag dör ganska tidigt då? Kommer jag vara fast i den åldern då? Jag ska säga att jag, människor går ju bort tidigt. Och inte alltid får dö av hög ålder. Utan är man fast vid den tidpunkten då? Eller är man, eller om man dör gammal då? Kommer man gå runt gammal i himlen då? Vad tror du?
Nej, jag tror ju att vi, eftersom vi bor här på jorden och lever i en materiell värld och ser det materiella hela tiden, då utgår vi på något sätt från det. Så när din fråga innefattar ju att ålder har med kroppen att göra, alltså att ålder har med hur gammal kroppen blir hela tiden, hur många år min kropp har levt.
Mm.
Så säg nu då att en 3-årig pojke dör, kommer till himmelen, det innebär ju inte att han kommer vara 3 år för all evighet. Nej. Adam och Eva blev ju äldre, fast deras kroppar blev ju inte äldre förrän de hade fallit i synd. Och på samma sätt tror jag det är med den här 3-åriga pojken. Han är kanske 3 år när han kommer till himmelen, men han kommer ju bli äldre. Men sen finns det väl någon slags grundtanke då hos Gud att den här nya kroppen, jag vet inte vad det är, jag vet inte när människans kropp står som bäst, om det är 25 eller 30 kanske, jag vet inte, nu hittar jag bara på.
Ja.
Och det är där någonstans som man,
för att återkoppla till en gammal podd med oss, så då kanske 30 skulle vara den åldern.
Kanske.
Och som jag har hört eller läst vid något tillfälle, att det finns till och med någon som hävdar att man skulle gå, att det skulle vara runt 30-33, för att det var då Jesus var i sin tjänst. Och,
ja, men vem vet? Ja, it makes sense på något sätt.
Men det finns ju inget belägg.
Det finns ju inget som helst belägg, men det är ju inte farligt att prata om det heller. Men då tror jag att en 80-årig kommer ju fortfarande vara 80 år när det kommer till vishet och livserfarenhet. Men kommer ju få också en förnyad och förhärligad kropp som då kanske speglar mer vad vi ser då, en 30-årings kropp rent kroppsligt, men på något sätt kanske vi kommer ändå kunna reflektera och se hur gamla folk är. Men det spelar ju bara roll de första 20-30 åren då. För då har ju de som var barn hunnit bli då 30. Och sen när man lever en hel evighetsperspektiv på det, så spelar det ingen roll om du var 80 eller om du var 3 när du kom till himmelen. Nej. En evighet är ju ändå en evighet, hur gammal du än var när du kom, så att säga.
Och evighet är ju så svårt att uppskatta. För det är väldigt länge. Eller det är, för man tänker, jag tänker ju ganska från den här punkten och till den här punkten. Man vill ju ha en punkt A, punkt B. Punkt B är slutet. Och så att då behöver man ju också räkna in evighetsperspektivet blir ju in i himlen där också. Jag kommer bara tänka på en gammal film som jag såg när jag var ung. Som heter Jim och piraterna Blom. Har du sett den?
Nej.
Nej, fantastiskt bra film som han tar upp. En barn som förlorar sin pappa. Det här har ingenting med Bibeln att göra, utan det här är bortom det. Men de pratar om evigheten, och här, de har en ganska bra bild på vad evigheten
för något?
Evigheten, vad ska man säga? Jo, om du tänker att du går på en boll så här runt för att komma till slutet, så kommer du aldrig till slutet. Det finns inget slut, det finns ingen början heller. Så är det med evigheten.
På något sätt en linje, men evigheten, ja. Den existerar. Den är,
ja, och det är ju det som blir det märkliga med, för vårat perspektiv. Det går ju inte för oss att tänka oss utanför det perspektivet i någonting vi gör. Alltså att allt styrs ju med tid i våra liv. Och det finns ju ett annat sätt.
Och tiden styr. Ja. Framförallt, vi i Sverige är ju extremt underordnade våra klockor och kalendrar och scheman. Vi följer det ju slaviskt.
Och det måste väl, så funkar ju våra samhällen, och det måste det göra för att man ska kunna kommunicera och på något sätt leva med varandra, att man utgår från samma mönster på något sätt då. Men när det är ett evighetsperspektiv på det, då jag vet ju inte, kommer det vara dagar och nätter? Kommer man sova i himmel? Alltså sådana där saker som blir praktiska, det vet vi ju faktiskt inte. Det står ju, alltså solen och månen ska gå under, solen och jorden ska gå under, allting ska förgås, står det. Sen ska ju Gud skapa en ny himmel och en ny jord. Alltså det är ju så mycket vi vet. Men det står ingenstans att han ska skapa en ny sol, utan det står att han själv kommer lysa. Alltså att ljuset på något sätt kommer utgå från honom. Jag hörde en bibellärare en gång som sa att det är ett ljus som lyser. Alltså det kommer lysa upp precis som vi är vana vid att ljus lyser upp. Men skillnaden är att Guds ljus kastar inga skuggor. För solen är på en punkt och lyser åt ett håll. Och bakom då det här objektet, den här stolen som står där, så blir det en skugga. Men att Guds ljus på något sätt blir, det är mer böjligt. Så det finns inga skuggor i det ljuset. Alltså det var både en filosofisk och en praktisk bild av Guds ljus på något sätt. Men om det inte finns någon sol, kommer det då finnas dagar och nätter? Kommer vi sova?
Och kommer man vilja gå till stranden om det inte finns någon sol?
Nej, det är sant. Man vill väl bada i alla fall.
Ja. Och kommer man kunna bada och surfa och göra de sakerna?
Ja, om man ska fortsätta att prata uppenbarelseboken, och om man då vill tolka den upp bokstavligt, så står det att havet finns inte mer. Men vi väljer att inte tolka den bokstavligt, utan det är ju en bild på någonting annat.
För om man skapar en ny himmel och en ny jord, så borde ju finnas mycket vatten på jorden också.
Det tycker man. För vatten är ju något som vi tycker är väldigt vackert. Och varför skulle det inte finnas hav?
Ja.
Det är fint. Men om man bara går tillbaka till det. Bibeln säger att det ska komma en ny himmel och en ny jord. Och det står ju faktiskt ingenstans i Bibeln att vi kommer till himmelen. Alltså att det är ju vårat perspektiv på det. Att det ska vara när man åker upp någonstans och kommer. Men utan där Guds rike kommer, det är att det kommer ny jord som vi ska bo på. Och Jerusalem, det nya Jerusalem, kom ner från himmelen som en stor kub och landade på den nya jorden. Och det är där man bor på något sätt. Och det makes sense också för mig att varför skulle det vara en annorlunda sätt att leva på när Gud ändå har tänkt ut det absolut bästa från första början, att bo på en jord. Vad det nu innebär. Men en ny jord någonstans. Eller här.
Mm.
Så himmelen är ju inte en himmel, alltså det är inte att man studsar runt på moln, utan att det är ju faktiskt en fysisk plats där vi kommer bo en dag.
Ja, precis, för det hade varit jobbigt om man var det här andeväsendet som var lite okontrollerbart, och man kanske inte riktigt såg andra, man såg dem i, ser igenom andra människor, och så går man genom väggar och... Det känns ju bättre att tänka på himlen som en väldigt fysisk plats.
Precis. Men det där med att gå genom väggar, Jonathan, är ju ganska intressant. För det gjorde ju faktiskt Jesus med sin uppståndelsekropp.
Det är coolt.
Det tycker jag är supercoolt. Jag hoppas att vi kommer kunna göra det.
Ja. Kommer då inte finnas dörrar?
Jo, man kanske vill vara artig och ringa på i alla fall. Ja. Man klampar inte bara in hos någon.
Nej, precis. Men inga låsta dörrar kanske?
Nej, förhoppningsvis. Det finns väl ingen kriminalitet och sånt där. Eller det finns garanterat ingen kriminalitet.
I himlen.
I himlen. Nej, men det är också en annan sak. Var ska du bo någonstans då, om du får välja? Ja. Om du får måla upp din drömhimmel här, hur ser den ut?
Så som jag har läst i Bibeln då på svenska, så handlar det, tror jag ju, att det står att det finns många rum då i himlen då. Så att jag får väl en liten lägenhet, ungefär som, jag bodde i ett sånt riktigt sånt här betongområde i norra Stockholm. Med kanske, hur många lägenheter kunde ha varit där, några hundra lägenheter. Så det är väl, fast jag får dela då lägenhet och ha ett av de här rummen. Lite som någon version mellan den här förorten och Matrix 3. Som man får se, nu är det inte alla som har sett Matrix 3. Men lite betongrum kanske jag får.
Är det så du ser framför dig? Ser du ditt betong? Nu är du ute och cyklar igen, Jonathan. Det är precis samma typ av svar som när jag frågar vad vill du bli världens bästa på? Att rita makes no sense. Kan du måla upp din himmel ska vara?
Min himmel?
Betong,
nej, om jag ska måla upp. Men jag försökte bara dra den här bilden som man kanske har i huvudet då. När man har, att det finns många rum som Jesus talar om. Att han ska gå och förbereda.
Vet du vad det står på engelska?
Mansions, va?
Precis, herrgård.
Ja, och för jag har ju alltid drömt om den här feta villan. Nere vid någon sjö. Är ju drömmen. Där jag kan ha en båt då. Det är därför som jag hoppas att det fortfarande finns vatten. Och där vill jag bo. Den ska vara fet. Den ska vara stor. Och så har jag alltid haft den här drömmen om att kunna få ett litet biorum.
Ja, just det.
Med bioljud och stor proj.
Vad ska du kolla på för filmer då?
Passion of the Christ är ju en... Nej, förhoppningsvis kanske man kan titta på lite av de här behind the scenes i alla fall. Av den riktiga historien, alltså bibliska historiehändelserna.
Precis, Bibeln på Blu-ray.
Ja, The Book. Och sen, men också behind the scenes och gärna med regissörens kommentarer. Så man kan få förklaring till mycket som händer och... Sånt som man får en helhetsbild av det. Det här hade varit fantastiskt.
Vilken skulle då vara den första filmen, den bibliska filmen, som du skulle välja att se behind the scenes?
Alltså, bara spontant så, som första dyker upp i Noahs ark.
Ja, den kommer ju nästa år med Russell Crowe.
Ja. Undrar om...
På riktigt? Nästan igår.
Ja, men det vet jag att den kommer. Men det är ju den första som dyker upp så i huvudet. Att det skulle vara kul att se. Och förstå. Men sen skulle man ju vilja beta igenom hela trilogin. Eller vad säger jag. Men hela serien.
Det skulle vara coolt att se Exodus tycker jag. Alltså det riktiga uttåget ur Egypten.
Ja, men, och
delningar av Röda havet.
Det här var och det coolt. Där.
Ja, se vad som hände den sista natten där. Och, eller sen också se den där kameran inifrån Jesu grav.
Mm.
Liksom sån här, det är bara en sån här kamera du vet, som sitter stilla uppe i ena hörnet. Och så snabbspolar man den och så ser man där vad som sker den här tredje dagen. Det skulle vara häftigt.
Och sen skulle det vara fantastiskt coolt då. Till och med att säga att vi tar något av de här häftiga miraklerna som Jesus gör. När han tar den när han spottar och gör en deg och klättrar in i ögonen på en blind man. Och han får synen tillbaka. Att, ja. Att inte bara se det utan... Om man kunde få välja då att följa med och se hur han, den här blinde mannen som får sin syn tillbaka, hur hans liv förändras.
Ja, just det.
Och bara vad han pratar om och hur han berättar för sin familj och vänner och allt det här. Då.
Ja, ja vi har ju en hel del att göra.
Och sen talar ju Bibeln om att Jesus gjorde ju betydligt mycket fler mirakler och saker än det som är nedskrivet. Så att alla de här, det här extra materialet.
Just det.
Finns ju att gräva i också.
Vem tror du att du bor med då? Tror du att du bor helt ensam i den här stora herrgården?
På något sätt så hade det känts väldigt tungt att bo ensam.
Ja.
För jag är ju social av mig. Jag gillar att vara själv ibland. Ja. Eller ja, man behöver ju vara själv ibland. Men det, jag gillar ju min fru väldigt mycket.
För den frågan fick vi på Twitter. Jag tänkte att du skulle komma in på den ganska snart då.
Ja.
Det är också sådana kontroverser.
Och det är väl en liten teologisk issue där.
Ja, den är lite jobbig att prata om.
Ja.
Men du är ju gift och du har ju barn. Hur kommer de relationerna vara, tror du?
Mm. Och kommer man få bo typ, nu bor vi, kommer vi bo i samma stad och vi kommer fram till det nya Jerusalem. Men hur långt är det mellan husen?
Ja, och hur kommunicerar man? Vad är nästa steg efter smartphonen liksom?
Mm.
Nej, alltså vi måste ju prata om det där med giftermål och sånt där. Och det var någon som frågade oss på Twitter om tror vi att vi kommer vara gifta i himmelen. För att det är ju ett evigt förbund. Mm. Och det är väl det inte är. Utan man lovar ju faktiskt till döden skiljer oss åt när man gifter sig. Jag vet inte om man kan komma runt det då och liksom förnya sina löften så här till all evig tid. Om Gud godkänner det eller inte. Men
det här har varit mysigt.
Ja, jag vet inte hur... Alltså, jag vet inte ens hur man ska prata om det utan att det blir lite awkward nästan.
Särskilt när din fru kommer lyssna på det här.
Om jag fick bestämma så skulle jag ju bestämma att jag vill ju bo med min familj i himmelen.
Får jag bara flika in en fråga där?
Ja.
Vilken ålder skulle barnen vara i då?
I himmelen? Nej, alltså min familj. Jag tror inte jag vill bo med mina barn när de är 30. Nej, det tror jag inte. Men min fru då, om jag fick bestämma.
Och du vill ju inte bo med din mamma?
Nej, precis. Jag vill inte vara mina föräldrars pojk.
Liksom. Så det är egentligen bara Stefanie du vill bo med?
Ja, och sen ändå ha relationen kvar med alla andra som man känner. Men jag får väl bara på något sätt svära mig fri då från mina tankar innan jag går in på mina tankar. För hur Gud än har planerat det så är det ju den bästa lösningen. Om det är så att jag ska bo med Stefan eller om det är så att det finns någon annan typ av lösning i himmelen så fine, visst. Det man kan hitta i Bibeln om det är egentligen två saker. Som jag tycker är värt att nämna. Den första är ju den här frågan som Jesus får. Den här kvinnan, hon hade en man. Och så dog han och så gifte hon sig med hans bror. Och så dog han. Och så,
jag fick inga barn där. Alltså.
Nej, vem liksom är hennes man då i himmelen? Och då säger Jesus att alltså, ni har ju missförstått allting. I himmelen gifter man sig inte och blir inte bortgift, säger han ju. Så där går han ju ändå in på det.
Men han säger att man är som änglarna, eller?
Ja, på något sätt. Utan man är som änglarna. Och vad det innebär vet vi ju inte heller.
Mm.
Alltså vi vet ju inte. Det är någon som pratar om att ja, då är vi könslösa. Eller att vi är liksom utan den könsidentiteten. Och det behovet av att ha en partner. Jag vet inte. För Gud, han gjorde det ändå så från början. Varför skulle han ta bort det? Ja, så jag vet inte riktigt vad det innebär.
Eller första Mosebok säger ju att det inte är bra för mannen att vara ensam.
Precis, det var ju mitt andra bibelord. Ja. Och det är lite det jag väljer istället att stå på. Hellre. Att,
han skapade att, det från början.
Att... Ja, alltså att allt var ju... Skapelsen var ju perfekt. Det fanns ju inte något fel på den. Och trots det, mitt i det, innan syndafall någonting, så står det att han såg på Adam och han sa att det inte är bra för mannen att vara ensam. Utan jag ska skapa en like, en jämlik, en partner som man kan dela livet med. Och på något sätt, varför skulle det då bli annorlunda? Alltså, ja, jag vet inte. Jag kan inte svara på den frågan. Vi får väl vänta och se. Cykla så får vi se.
Cykla?
Nej, det är internt mellan mig och min bror. Vi fick en annan fråga, Jonathan, som var lite mer filosofisk. Läser du den?
Nej, jag har haft allvarliga problem med min telefon, så jag har varit lite offline. Så läs gärna.
Det var en fråga som jag aldrig har tänkt på, men som var väldigt intressant, måste jag säga.
Mm.
Det står så här. Filosofi på Twitter har fått den här då. Hashtag Elvelyckqvist, om någon vill ställa frågor till oss. Himmelens och helvetets existens påverkas ju inte av någons tro. Finns det så finns det, och vice versa. Men om ni fick välja, vad hade varit bäst? Och första alternativet då, nej, ingen behöver lida. Eller ja, vissa får det bra, vissa dåligt. Svårt att formulera filosofiskt, fråga kort. Let me know om jag var allt för otydligt. Jag tror jag förstår vad den här personen är ute efter.
Då får du alltså, förklara lite då.
Ja, vi tror ju att det finns en himmel och ett helvete. Alltså man måste ju prata om helvete lite när man pratar om himmelen. Vilket innebär att det kommer finnas ett lidande för människor också. Men om vi hade fått bestämma då, filosofiskt, antingen inget av dem eller båda och, vad hade vi valt då? Alltså antingen att det finns en himmel, men då innefattar att det finns ett helvete också. Vilket innebär att människor kommer få lida. Eller hade det varit bättre då att välja att när inget finns, utan när man dör så är det, då är det slut. Då är det avklarat, då är livet färdigt. Vi är inte evighetsvarelser för att ingen ska behöva lida.
Mm-hmm.
Fattar du frågan?
Ja, jag väntar på ditt svar.
Nej, är du för trött, Jonathan?
Vad känner.
Det flög över huvudet liksom.
Ja, nej, den kan vi ju angripa.
Du är inte på ditt filosofiska humör ikväll.
Nej, inte riktigt. Men okej, okay. Kan inte du få bollen i rullning och så kan vi börja prata lite?
Jo, jag vet ju precis hur jag tänker på den. Jag tänker så här, visst, det hade varit jätteskönt om ingen hade behövt lida. Men jag hade ju inte gjort någonting annorlunda än att visst, det finns en himmel och det finns ett helvete. Jag hade ju inte gjort det annorlunda, för att då hade jag ju missat hela poängen med varför jag är kristen överhuvudtaget. Varför är jag en kristen? Jo, jag vill ha en relation med Gud. Jag vill på något sätt leva ut det som hela livet handlar om. Att jag får connecta med Gud och känna honom och ha en ömsesidig relation med honom. Det är ju det handlar om. Och om man då tar bort evighetsperspektivet på det, då blir det ju bara en blinkning här på jorden där jag fick uppleva det. Och då kan du ju faktiskt leva ett bra liv här på jorden utan att ha en relation med Gud. Det blundar jag ju inte för.
Nej, det är ju många som ändå lyckas med.
Många som lyckas med det. Och visst, de har ju säkert lite fler frågetecken än vad jag som kristen har. Jag kan ha en tillfredsställelse på ett annat sätt. Jag vet att det finns en mening bakom saker och ting. Och jag vet att det finns ett högre syfte och sånt där. Att mycket i livet kanske skulle te sig meningslöst utan Gud och lite tomt. Och så här. Men jag är helt övertygad om att du kan vara lycklig och leva ett bra liv här på jorden.
Mm. Men sen är det ju så att här på jorden får vi ju aldrig möta Guds hela fullhet. Vi får inte möta han ansikte mot ansikte som Bibeln talar om att vi ska få göra i himlen.
Precis. Nej.
Då väljer man ju bort stora delar av Gud om inte himlen skulle finnas.
Precis. Så visst, det skulle ju vara ganska osjälviskt av oss att säga att filosofiskt är det bättre att vare sig himmelen eller helvetet skulle finnas då för att människor inte ska behöva lida. Men då finns det ju ingen mening med livet heller. Alltså att om livet bara handlar om 90 år med en, förhoppningsvis en relation med Gud, då finns det ju ingen mening i det eftersom vi inte får se fullheten av det heller. Så vi är nog ganska överens där, du och jag. Men vågar vi beröra helvetet någonting mer än så? Ska vi prata om det?
Helvetet är alltid svårt att prata om, kan jag tycka. Samtidigt så pratar ju Jesus väldigt mycket om helvetet.
Ja.
Eller om man jämför med vad han pratar om, just hur det ska bli i himlen.
Precis.
Så det kan vara bra att prata om. Och vad innebär det då, det här lidandet? Är det så att det kommer vara som en tortyrkammare där någon rycker ut naglarna, som man ser på Hollywoodfilmerna? Eller han...
Och en röd liten jävel med en eldgaffel.
Ja, som drar den hårt i sidan. Så där. Men, eller handlar det lidandet om att på något sätt att det uppenbaras att, man, att den här relationen med Gud, att det var syftet och att den är nu bruten för all evighet? Eller att man har valt bort det, att inte få vara i, att inte kunna alltså, vara i Guds närhet?
Ja. Det väcker så många frågor och så många spår. Ja. Ska vi börja med det vi vet? Nu har ju inte vare sig du eller jag något bibelstudio framför oss där vi har förberett det här. Vi skulle kunna underbygga det så mycket bättre.
Mm.
Men kortfattat det vi vet om helvetet är egentligen dels från en liknelse som Jesus drar med Lazarus och den rika mannen. Du kommer ihåg när Lazarus dör. Den rika mannen dör, den rika mannen kommer till någon typ av helvete och Lazarus kommer till någon typ av paradis.
Han träffar Abraham.
Ja, och den här rika mannen då uttrycker att han plågas där. Framförallt av törst. Han är så fruktansvärt törstig.
Mm.
Och att han ser perspektivet då att där har Lazarus det väldigt bra. Jag önskar att jag... Alltså det finns inte den här bitterheten att varför får inte jag vara där? Utan det är på något sätt att han förstår att han är på den platsen som han valde. Men att han önskar att han hade någonting att dricka.
Precis, och han skulle vilja kanske varna. Det pratar han ju också om. Du hittade i Luka 16.
Oj, det var snabbt av dig. Snyggt. Bra.
Ja, men...
Han vill varna sina bröder.
Precis.
Ja.
Och där, då talar de om att det hade inte hjälpt om någon kommit tillbaka från döden för att varna. Nej. Utan man har... De har fått profeterna och...
Det är väldigt intressant det där alltså. Mm. Alltså det, bara ett kort sidospår på det. Det är ju så alla pratar. Alltså att om jag bara skulle få se ett under. Om jag bara skulle få se mirakel. Då skulle jag tro.
Mm.
Men alltså det är inte så Guds rike funkar överhuvudtaget. Utan tron kommer först hela tiden. Ja. Och tron producerar miraklerna. Och tron ger saker och ting. Men att hjärtat måste först tro. Så att någon som inte har den tron kan inte bli övertygad. Man kan bli inspirerad av att få se ett mirakel, bli glad av att få se, men det skapar inte en tro. Det ger inte en grund för att tro. Titta på lärjungarna som var med Jesus i 3,5 år, spenderade tid med honom. De fick se tusentals mirakler. Trots det, när Jesus dör så är de livrädda och de funderar på att lämna allting.
Ja, Petrus drar tillbaka och börjar fiska igen. Och,
ja, alltså de ger upp allting. Så att bara att de har levt ett mirakelliv och sett tusentals mirakel hjälper de inte. Så en del säger det, men Gud, kan vi skriva på himmelen med eldtext om han vill att jag ska tro? Ja, visst skulle han kunna det, men då blir det inte en tro, då blir det inte en relation, då blir det ett herre-slav-förhållande där du tvingas till underkastelse.
Mm.
För att det finns inga val. Men ja, okej, jag släpper den tanken. Men alltså det är ju det han säger. Jesus säger att det hjälper inte. Jag kan inte skicka någon att varna dina bröder. De har redan allt de behöver för att faktiskt välja. Mm. Så det vet vi. Nummer två, vad vi vet om helvetet, är också slutet på Uppenbarelseboken. Där det står att djävulen och antikrist kastas i den brinnande... Eldsjön.
Ja. Mm.
Och det gör ju upp lite med den här bilden. Varför kastas de där? Inte för att vara kungar i ett helvete, kungar i en brinnande eldsjö, utan de kastas dit för att plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Så helvetet, vad är helvetet? Helvetet är en plats som är förberedd för, som ett straff för djävulen.
Mm.
Grundläggande. Gud har aldrig planerat helvetet och förberett helvetet för att människor ska komma dit.
Utan han har förberett
himmelen.
Att, ja, himmelen och att himmelen. Ha en relation och vara nära Gud. Ja. Ja. Mm.
Men när vi då väljer att inte följa Jesus, när vi väljer bort att tro på Jesus, då är det inget neutralt val. Det är ingen som kan säga att ja, men jag står nog i mitten, jag vet inte, jag är agnostiker. Det kan vara så, det kan vara så. Vem vet? Jag får se vad som händer. Alltså, i Guds rike finns inga neutrala positioner. Utan ett ja, ett ja, ett nej, ett nej. Och du måste vara det. Säger du kanske så säger du nej. Och då har du valt bort Gud. Och då är det ju det du säger här, Jonathan, när vi börjar prata om det. Att vad är helvetet? Det är ju en plats där Gud inte är. En plats där Gud har förberett för djävulen. Då du får alltså ta konsekvensen av ditt val och komma dit som du faktiskt själv har valt.
Mm.
Jag vill inte tro på Jesus, därför går jag till den platsen där Jesus inte kommer vara. Och det enda platsen kommer vara helvetet.
Ja.
Där man då får plågas. Jag kan, nu är klockan mycket här och vi ska sluta våran podd. Men jag vill jättegärna rekommendera Bill Weiss, tror han heter. Bill Weiss. Ni får googla det. Han var faktiskt här i vår församling och predikade för några månader sedan. Och han har en erfarenhet. Han har fått vara helvetet. Och jag vet att en del blir skeptiska så fort man bör prata om så. Men jag ska säga att han är ingen predikant. Han är ingen pastor. Han är en snickare. Ja. Faktiskt. Eller företagsledare med snickeriverksamhet. Han är nog den mest trovärdiga människan som jag någonsin har lyssnat på. Det var så otroligt väl underbyggt med Guds ord. Och med hans trovärdiga approach till det. När han förklarade vad helvetet är. Det fanns ingenting att säga negativt om det.
Om hans,
det finns ju väldigt mycket negativt att säga om helvetet. Men om hans presentation av det, att Gud tog med honom dit för att visa någonting, för att han skulle varna människor för det, för att det ska finnas en nykterhet i det. Det var intressant, får ni gärna ta och forska mer om ni är intresserade. Jag vet inte om vi har svarat på några frågor eller rättat ut några frågetecken i det här. Vi har bara förvirrat alla liksom. Men vi ville gärna prata lite om himmelen. Och det finns nog 200 obesvarade sidospår som inte ens har nämnt här, Jonathan.
Det finns jättemycket att gräva i. Det finns mycket böcker och mycket teologi att gräva sig in i. Om man är intresserad.
Framförallt
Bibeln. Det är ju, där är ju källan. Det är ju dit man ska hela tiden återvända. Hittar man något annat som inte man kan känna igen i Bibeln, då kanske det inte är helt rätt att bygga sin tro på. Eller det är inte.
Nej. Prata gärna med din pastor eller någon erfaren kristen om du tycker något är svårt eller krångligt eller konstigt. Om ingen annan kan svara så hör gärna av dig till oss. Elvi Lyckqvist är våran hashtag. Vi kanske får göra ett specialavsnitt 2 om himmelen om det skulle välla in frågor nu. Vi får se om vi bara förvirrat det. Kortfattat kan vi säga att vi längtar efter himmelen, både du och jag.
Det kommer bli en fantastisk plats att få leva evigheten i.
Och det bästa vi kan göra för att komma dit, för att påskynda Jesu återkomst, är att nå de onådda folken med evangelium. Fantastiskt!
Så gå SS Missionsbibelskola. Du har fortfarande en chans.
Bra! Hej då!
Hej då!